hans vilja, det som är fullkomligt, det som är gott, det som är rätt i olika situationer. Och så pratar han om hur vi var och en delar i den här kroppen. Vi har gåvor att tjäna Gud med. Och det kan vi bara göra om vi förstår att det är genom Guds kärlek vi gör det. Så därför talar han precis innan den här texten om hur Guds kärlek tar sig uttryck både i församlingen och ute i samhället. Alltså det Guds utgivande, agapekärleken pratar vi om då. Den Guds osjälviska utgivande kärlek. Det är det som är drivkraften för oss. Och låt oss läsa samma text men från kärnbibeln. Vi tar nästa bild där. Och då säger kärnbibeln så här och lägger ut texten lite mer. Den, alltså den utgivande kärleken från Gud då, gör att ni inte slappnar av er iver när ni brinnande i anden hela tiden tjänar Herren, samtidigt som ni ständigt, fortsatt i Guds kärlek alltså, gläder er i hoppet, det hopp som ger en förväntan och framtidstro, alltid är uthålliga i lidandet som handlar om förföljelse eller prövning, och målmedvetet fortsätter att vara vad då? Jo, ihärdiga i bönen, i orubblig styrka utan att ge upp. Och så välsigna. Och där översätter kärnbibeln det med tala väl om dem som förföljer er. Välsigna. Tala väl om dem och förbanna dem inte. Alltså när vi tjänar Gud utifrån hans osjälviska kärlek. Är du med nu? När den är liksom finns i dig och mig. Transformera våra hjärtan. Då kan vi också, vadå? Jo, då kan vi vara ihärdiga i bön. Då kan vi tjäna honom uthålligt i lidandet. Då kan vi göra de här grejerna. Då kan vi glädja oss i hoppet. Är du med? För i vår egen kraft så går inte det. Än hur mycket någon vill säga till mig, du Robert, du borde glädja dig mycket mer i dina svårigheter och lidanden. Ja, det kanske jag borde. Men det är inte bara att göra. Guds kärlek måste träffa vårt inre genom den helige ande, förvandla oss inifrån och ut så att vi kan glädja oss i hoppet, så att vi kan vara uthålliga i lidandet, så att vi kan vara ihärdiga i bönen. Är ni med? Låt oss börja med den första där. Alltså, vad är det då att glädja oss i hoppet? Vi tar nästa bild. Jag vet inte om du har tänkt på skillnaden mellan hopp och förhoppningar. Igår såg jag skidskytte. Mycket bra. Näst bäst efter gudstjänst är skidskytte. Bara så ni vet. Ja, i alla fall. Nej, men allvarligt talat, de pratar om förhoppningar. Hur mycket förhoppningar vi ställer upp på Sebbe Samuelsson och Ponsiluoma. Ponsiluoma är ju grym i spåret men skjuter ju som en, jag vet inte vad, som en gris skjuter. Han kan inte skjuta. Och det jag menar med det här är att då rasar ofta våra förhoppningar, för vi ställer upp enorma förhoppningar, inte minst på idrottsmän. Idrottskvinnor. Men det är önskningar som vi kastar mot framtiden. En förhoppning, min vän, är ofta något som jag och du önskar oss. Som vi tänker ut om framtiden. Det måste bli bättre med klimatet. Ja, det måste bli bättre med klimatet, annars går vi under. Det måste bli bättre betyg för mina barn i skolan. Ja, det borde det bli. För annars så kommer de inte att klara utbildningen kanske. Vi måste se... Det måste bli bättre med vår hälsa. Vi blir allt fetare i vårt land. Inte bra. Titta inte på mig så där nu. Men förstå vad jag menar. Jag är inte bara ute efter roliga poänger nu. Utan poängen är att en förhoppning är något som jag kommer upp med och kastar in mot framtiden. Ganska ofta står jag där med skam. Ganska ofta står jag där och känner, det här gick inte. Varför inte det? Därför att det inte i första hand bygger på hoppet. Vad är hoppet då? Det bibliska hoppet som kommer från Gud är någonting annat. Det är inte min önskan. Det är Guds löften till oss genom hoppet. Och det ger mig en helt annan utgångspunkt. Låt oss läsa Romarbrevet 5. Tror jag har den bibelversen med också. Titta. Men inte bara det. Lyssna nu. Vi gläder oss mitt i våra lidanden. Det där är ju en kokomening alltså. Den är helt galen. Vi gläder oss mitt i våra lidanden. Ingen av oss här inne skulle ha det som livsmotto. I promise. Det är bara galna idrottsmän som har det, möjligen. Vi gläder oss mitt i våra lidanden för att vi vet att lidandet ger tålamod. Tålamodet, fasthet, och fastheten, hopp. Och så kommer det, lyssna nu. Och hoppet sviker oss inte. Kärnbibeln säger, skämmer aldrig ut oss. Jag gillar det där. Hoppet skämmer aldrig ut oss. Varför? För att Guds kärlek, som vi läste om alldeles nyss, är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande. Vem är det som är garanten för hoppet? Det är inte jag och det är inte du. Det är Gud själv som är det. Och det är därför hoppet aldrig skämmer ut oss. Du och jag kan hela tiden hålla fast vid hoppet som Gud ger till oss. Om en evighet, om att domens dag en gång kommer och den som är i Kristus kommer att bli frikänd. Om att Gud kommer att låta oss uppstå efter att vi har dött. Halleluja! Det här är hopp, mina vänner. Och det hoppet motiverar oss inte bara till att stå och skrika på en estrad, utan att leva ett liv som gör skillnad på riktigt. Förhoppningar skämmer ut mig om och om igen. Därför att jag har ställt upp massa önskemål som ganska ofta misslyckas. Och då står jag där med skammen. Men när det gäller hoppet så står vi aldrig med någon skam. Det är bara om jag gör massa extra tolkningar av Guds hopp och hit och dit och ställer upp och ja, men ni vet, Jesus ska komma tillbaka. Ja, det tror vi på. Det är vårt hopp. Men han kommer tillbaka den 5 april 2025. Visste ni det? Nej, det visste ni inte. Och så blir det den 6 april och vi blir alla jättebesvikna. Då har vi tagit hoppet och gjort det till en förhoppning. Som bara kommer, strålande, Viktor. En applåd för de här teknikerna. Fanns ingen som räddade oss så mycket under pandemin som våra tekniker, eller hur? Så är det. Och just det, jag hade med ett ankare hade jag lagt in där. Därför att i Hebreerbrevet står det att själens ankare, hoppet är själens ankare. Och det är intressant. Alltså det som förankrar mig i det här livet, det är inte mina förhoppningar. Det är inte de önskemål jag ställer upp. Eller du ställer upp. Utan det är det hopp som Gud ger mig. Det är det som förankrar och gör att min ande, min själ orkar i den här världen. Det är det hoppet som förankrar mig hos Kristus. Och det är någonting fantastiskt, vänner. Och det är därför våra systrar och bröder i den förföljda kyrkan orkar glädja sig mitt i lidandet. De gläder sig i hoppet. Titta här vad Gideon säger. Gideon från Eritrea, en pastor som har suttit i fängelse, torterats för sin tro på Jesus. Ja, men säger du, Eritrea, det är väl ett ortodoxt land, eller hur? Eritreanska ortodoxa kyrkan är stor där. Stämmer. Det finns många muslimer också. Det finns andra kristna kyrkor som är registrerade. Men om du tillhör en oregistrerad kyrka, om du är med i en pingstkyrka eller en baptistkyrka eller någon annan evangelikal kyrka, så blir du förföljd på olika sätt. Gideon säger, även när vi lider så gläder vi oss. Där har vi det igen. Det är ju så korkat så det finns inte. Det funkar inte mänskligt sett att glädja sig mitt i lidande. Men då säger han, vår glädje baseras inte på vad vi har eller inte har. Det är inte våra förhoppningar. Inte det jag önskar och längtar efter bara. Utan när människor ser det här så tar de emot Jesus, säger han. Det här är fantastiskt. Det är det här som gör att kristen tro står fram mot alla andra religioner. Allt annat kan vara alla möjliga goda, häftiga läror om frälsning hit och frälsning dit. Men de håller inte. Därför att det bygger på människans egna ansträngningar och förhoppningar att nå upp till frälsningen. Här har frälsningen kommit till oss och bor i våra hjärtan. Wow! Och hela brukskyrkan skakade av glädje. Ja, det är fantastiskt. Ja, men det här tror jag är så viktigt för oss. Det är inte bara att vi måste peppas. Det handlar inte om känsloyttringar. Det handlar om att leva ett liv som på riktigt fungerar. Och det är därför när man möter våra förföljda trossyskon, sådana som pastor Gideon, så inser man, det är på riktigt. Det kostar massor för våra vänner i de här länderna att bekänna sin tro. Men de är beredda på det. Därför att deras liv bygger inte på förhoppningar utan på hoppet i Kristus. Och då kan jag stå ut. Då kan jag stå ut när det är riktigt, riktigt tufft. Jag vill berätta om Kefa Sempangi från Uganda. Vem var det jag pratade med om Uganda? Det var Bengt som hade varit där och jobbat, va? Kefa Sempangi, jag vet inte hur gammal han är idag. Jag tror bilden här är gammal. Han var pastor i en stor församling under Idi Amins tid. Du som inte vet någonting om Idi Amin, han var en diktator i Uganda som tog död på mängder av människor och hade ett stenhårt välde. Kefa Sempangi var pastor i en stor kyrka i Uganda. Och han var, ja men ni vet, han predikade evangelium. Och en söndag han har predikat och gudstjänsten är långa i Afrika. Han var trött. Kommer in i sakristian. Och du som inte vet vad en sakristia är, det är väl det prästen byter om till sina, ni vet, från prästkläder till vanliga och tvärtom också. Och han ska byta om till sina vanliga kläder, ta bort prästkåpan. Och han ser inte förrän han vänder sig om att där står 5 hemliga agenter från Idi Amins grymma polis, riktar sina vapen mot ansiktet på honom. Och så säger ledaren rakt ut, det blir dödstyst först såklart. Och han är bara trött. Och så säger ledaren, du kommer att dö nu, men har du något att säga så säg det nu innan du dör. Och Kefa Sempangi säger, jag var så trött och jag var så tagen bara på liksom avstunden så jag visste inte vad jag skulle säga. Jag fick tunghäfta, jag började känna hur jag skakade i kroppen och i benen. Och så hör jag plötsligt långt bort en röst som säger någonting och inser, det är min röst. Och han säger, jag behöver inte vädja för mitt liv. Jag är redan död och gömd i Kristus. Det är ni som är döda i era synder. Och jag ska be till Gud innan ni dödar mig att ni inte ska förgås i era synder. Och ledaren kliver ett steg närmare Kefa Sempangi, stirrar honom i ansiktet och så förändras hela ledarens ansikte. Till nyfikenhet, från hat till nyfikenhet. Och så säger han, vill du be för oss nu? Säger ledaren. Och Kefa Sempangi säger, jag var ju så skakad. Jag visste inte om jag kunde be, men jag bad ändå. Fader, du som har förlåtit människor i historien deras synder, förlåt också dessa män deras synder så att de inte går under i sin synd. Och när han tittar upp från bönen så ser han 5 nya ansikten som inte är fyllda av det hat som de hade alldeles nyss. Vapnen är sänkta. Och så tittar ledaren på Kefa och säger, du har hjälpt oss och vi kommer att hjälpa dig. Vi kommer att tala med dem i vårt följe. Du behöver inte vara rädd. Ditt liv är beskyddat. Och så vänder de på klacken och ska gå ut i sakristian. Och Kefa Sempangi står där fortfarande med tunghäfta och är skakad. Och så vänder sig ledaren om i öppningen på sakristian mot Kefa och säger, du, jag såg i din församling massor med föräldralösa barn och änkor som lovsjöng och prisade Gud. Hur kommer det sig när de vet att döden är så nära? Vet ni vad han svarar, Kefa Sempangi? Därför att Gud älskar dem och har gett dem liv. Och han ger liv till dem de älskar därför att de har dött i honom. Wow. Och så går de här männen. Det här slutar med faktiskt sen att en av de här, eller alla 5 kommer till tro på Jesus och blir Jesu efterföljare. En av dem blir faktiskt hans medarbetare och chaufför till och med i tjänsten för Guds rike. Poängen. Det finns en glädje i hoppet som håller i alla lägen. Det bygger inte på våra förhoppningar. Och det är därför våra kristna systrar och bröder kan glädja sig mitt i lidandet. Vi behöver förstå och inse att vi är döda i Kristus redan. Alltså vi har dött från den här världen i Kristus. Vi lever i honom. Vi är döda i honom. Har vi nu dött med Kristus tror vi också att vi ska leva med honom. Men ibland så tänker jag på mig själv också. Ibland tänker jag mig mer som, ja, men jag ska leva i evighet. Jesus, du måste hjälpa mig. Och så får jag nästan kramp. Därför att jag är rädd att jag kanske ska dö. Tänk om jag dör när jag åker från Brukskyrkan ner till Lövvik idag. Det hoppas jag verkligen inte. Men jag har inga säkerhetsgarantier på att jag kommer att klara resan hem. Men jag åker ju i förtröstan på att Gud är med mig såklart. Och att jag använder mitt sunda förnuft och att bilen håller. Men det vet man ju inte när det är en hyrbil. Det kan ju vara vad som helst. Ja, i alla fall. Men ni förstår, vi måste betrakta oss mer som att vi faktiskt har liv i Kristus. Mitt liv här är begränsat. Jag vet att det är begränsat. Jag vet dock inte hur länge till jag har kvar i det här livet. Jag hoppas att det är länge till. Men jag vet inte. Men jag vet att jag har liv i Kristus. Och det är därför vi kan vara uthålliga i lidandet, för att ta nästa punkt. Glädjen i hoppet, uthålliga i lidandet. För 2 år sedan var jag till Indien och besökte indiska kristna. Och fick lyssna på deras berättelser. Och så träffade vi Nidar. Och Nidar är 22 år gammal. Han är gift och han har en 5-årig pojke som borde vara 7 år ungefär idag då. Nidar bor i en by där det finns 500 hushåll. 7 av de hushållen är kristna. När han inte är hemma en dag så attackeras de här 7 hushållen. Man förstör kyrkan som finns i byn för de kristna. Och så attackerar man de här hemmen. Kristna drivs på flykt. Kanske några skadas också, men de kan inte bo kvar. Nidar är inte hemma. Så han, när han kommer tillbaka, tar de fast honom för att han är kristen. Går till polisen med honom, anklagar honom för en våldtäkt mot en tjej som de säger är under 18 år. Han vet inte vem hon är, han har aldrig träffat henne. Hon är dessutom 20 år gammal, men de säger att hon är under 18 år för att straffet ska bli större. Och så sätts han i fängelse mot sitt nekande. Och när vi sitter och hör honom så blir man ju berörd såklart. Om man hör den här historien och vi frågar honom, hur gick det för din son, din fru? Ja, mina föräldrar steppade in, sa han. Tog hand om dem. Men där satt jag, kände mig oroad. Men vet ni, säger han, jag lärde mig att läsa och predika i fängelset. Oj, tänkte vi, vad häftigt. Och vi liksom blev nästan förvånade, vet ni, sådär. Ja, sa han. Och ja, jag predikade och jag levde där. Och jag fick det här bibelordet. Så kommer alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att bli förföljda. Och så säger han, då fick jag ett syfte. Då visste jag att jag satt där av en anledning. Alltså då kunde han hålla ut i sitt lidande. Och så frågade vi sådär, ni vet. Då blev man ju nyfiken. Både som gammal pastor och jag vill ju veta. Blev det några frälsta? Vad hände liksom i fängelset? Ja, några blev frälsta, sa han. Några började han med. Men det räcker inte för en norrlänning. Nej, det räcker inte. Man vill veta hur många. Så då frågar vi det. Och då säger han, 70 personer. 22 år gammal, ingen teologisk utbildning. Gud bevara oss. Va? Han gick på Guds kallelse. Och han predikar evangelium och människor blir frälsta. Och så säger han, Gud må förlåta dem som gjorde det här mot mig. Men jag lärde mig att predika och läsa. Jag kan nu predika Guds ord. Nu ska jag starta en butik, sa han till oss. Och jag tror att det var med Open Doors hjälp som han skulle med ett mikrolåns hjälp starta en affär för att försörja sin familj. När Gud gör saker så får vi se det som är helt otroligt. Och en 22-åring kan mitt i ett fängelse få gå Guds ärende. Uthållig i lidandet, varför? För att han har förstått vem som är hans hopp. För att han har förstått vem han är förankrad i. Och så går han och så gör han det som bara Gud kan göra såklart. Den hoppar lite som den vill den här. Sundar Singh. En missionär från Indien som för ungefär 100 år sedan var den första indiska missionären som gick över Himalaya in i Nepal och Tibet för att förkunna Jesus. Och Sundar Singh kom inte tillbaka när han som 36-åring, för vilken gång i ordningen vet jag inte, tog sig in i de här länderna. Men han kom aldrig tillbaka. 36 år gammal. Så hittar man i hans böcker där han bland annat har skrivit det här citatet. It is easy to die for Christ. It is hard to live for him. Dying takes only a few minutes, or at worst 1 hour or 2. But to live for Christ means to die daily to myself. Hör ni? Alltså att dö för Kristus, det är enkelt, säger han. Det tycker ju inte jag och du kanske. Därför att det tar inte lång stund att dö för Kristus. Men att leva för honom, det är det svåra. Det gör att jag dagligen måste dö från mitt ego. Från mitt eget, där jag är kungen som sitter på tronen och bestämmer över mitt liv. Jag behöver dagligen komma till Kristus och överlämna mitt liv till honom. Inte i någon känsla av att jag inte är frälst och att jag måste göra det varje dag och böja mig, för annars är jag inte frälst och kommer till himlen. Inte så, men ni förstår vad jag menar, tror jag. Det är så viktigt att vi förstår att vi faktiskt är döda i Kristus och vi lever i honom med ett nytt liv. Och det livet kommer från han. I världen får ni lida, säger Jesus. Men var frimodiga, jag har övervunnit världen. Alltså vi får lida, vi kan räkna med lidande i den här världen. Jag är korsfäst med Kristus, säger Paulus i Galaterbrevet. Jag är korsfäst med Kristus. Vem kan döda mig då? Ingen. Ja, men tänker du, vadå? Vi kan ju dö från den här världen. Ja, absolut, men det eviga livet har vi i Kristus. Vi kommer att uppstå en dag, vänner. Halleluja, det är vårt hopp. Inte någon själlös tillvaro där vi snurrar runt någonstans i himlarymderna och far runt som några andar. Det är inte vad vi tror. Vi tror inte heller att vi blir änglar. Vi tror att vi ska uppstå med en uppståndelsekropp som Jesus, som kommer att leva i evighet. Wow, hela jag, hela du. Är du med? Det här är vårt hopp. Det är det här som förankrar oss och gör att vi orkar med i den här världen. Annars blir vi modlösa och passiva om vi går på fruktans motor. Om det är fruktan som driver oss för döden, då blir vi snart passiva och modlösa. Och det är inte vad vi ska vara. Det är inte vår kallelse i den här världen. Utan det är att stå upp och ge Jesus vidare i kärlekens handlingar, i respekt för andra. Men presentera evangelium på det sätt du kan, på det sätt jag kan. Du kanske inte är en ordets man eller kvinna. Du kanske är en sån där som gör kärlekshandlingar, som går rakt in i hjärtat och klyver, ni vet, människan inuti. Så att det som är på riktigt kommer fram. Lev ut den kärleken då, min vän. Och är du en ordets man eller kvinna, har du lätt för att berätta, gör det. Berätta. Låt inte fruktan tysta dig. För fruktan är det värsta som finns. Det var någon som tog det engelska ordet för fruktan och sa fear. Det betyder false evidence appearing real. Jag tycker det är ganska bra. Alla såna här grejer kan ju bli liksom en grej bara. Men det ligger någonting i det. Om man tänker efter, alltså att fruktan, det är alltså falska bevis som framställs som riktiga för oss. Det är precis vad som händer när jag får en sån där tanke, ni vet, tänk om. Ja, men tänk om min granne säger, om jag bjuder in honom till Alfa, och så säger han liksom, ja, men det där, vet du, sånt där religiöst ravel, det håller inte jag på med. Det kan du hålla för dig själv. Och så har vi ingen relation längre. Tänk om det händer. Tänk om, tänk om, tänk om. Så kan vi tänka hela livet och då blir ingenting gjort. Men i Kristus har vi en frihet. Vi är fria från den här fruktan. Varför? Därför att Guds fullkomliga kärlek har fyllt våra hjärtan. Genom den heliga ande är den ingjuten här. Och den driver undan all fruktan. Eller hur? Det är det som är grejen med vår tro. Vi går inte för egen maskin. Vi går med Guds kraft och kärlek inom oss. Det är så det går till i Guds rike. Det är så det sker. Oswald Chambers, en fantastisk man som blev inte alls så gammal, borde ha fått levt mycket längre, kan vi tycka. Så tänker vi ofta när unga människor dör. Han skrev en bok som är känd. Allt för honom. En fantastisk andagsbok. Dag för dag. Och där säger han, när du fruktar Gud så fruktar du inget annat. Men om du inte fruktar Gud så fruktar du allting annat. Jag tyckte det var bra. Därför att jag tror att det stämmer. När jag inte ser på Kristus, han som står mitt i stormen, när jag inte ser Jesus mitt i stormen, utan tittar på vågen och allting annat och fylls av fruktan. Men tittar jag på vem Jesus är och på riktigt har en relation till honom, Som inte handlar om att jag måste göra så här mycket och si och så. Utan jag har en relation med Jesus som är levande och verklig på riktigt. Då behöver jag inte leva i fruktan. Då behöver jag inte frukta varken död eller någonting annat. Bara honom som har kraften att både fälla sina domar som han vill. Och det är han jag fruktar och det är han jag ska följa. Den här författaren som skrev den här boken som jag läste för 2 somrar sedan. Ja, det var en fantastisk bok måste jag säga. Han är från Sri Lanka, han heter Ajit Fernando. Han har jobbat för Youth for Christ i Sri Lanka. Och han säger i den här boken, som ja, ni ser ju titeln, den är ju helt befängd. The Call to Joy and Pain. Man kan ju, en bok i Sverige skulle kunna sälja om den hette The Call to Joy and Health. Eller The Call to Joy and Prosperity. Alltså rikedom, eller hur? Men inte The Call to Joy and Pain, smärta. Men han säger någonting bra i den här boken. Ni kristna i väst, säger han, ni har en tendens att tro att någonting är fel så fort det inte är lugnt och skönt. Allt som skaver, allt som gör lite ont, det måste lindras omgående. Oj, vad jag känner mig träffad när jag säger det. Därför att jag vill sitta i min reclinerfåtölj med kaffekoppen i handen och se Mello. Det är ju det, det är ju så vi vill ha det, eller hur? Någonstans så drivs vi in i bekvämligheten. Han säger det. Tänk om det är så att Gud faktiskt fostrar en tro i oss genom prövningar och lidanden. Det finns en risk att ni missar den sanna glädjen, säger han till oss. I tron. Därför att vi tror att allt ska vara lugnt och skönt. Det kanske är precis tvärtom. Det kanske är så att när vi följer Jesus, det är då det blir bekymmer. Men de bekymren är vi inte ensamma om att stå i då. Utan då är Gud där. Och jag tänker på mig själv, jag tänker på min egen bekvämlighet. Och så inser jag ju att det, jag är fostrad i en tid i vårt land där det ska vara lugnt och skönt. Kyrkan ska vara mysig. Men tänk om den största bekymret vi har inte är om vi möter motstånd, utan tvärtom. När det applåderas för mycket för kyrkan, då är det problem. När det är för många som säger, vad häftiga och bra de är i brukskyrkan. Vi samarbetar med dem. Ni förstår vad jag menar nu, jag är inte ute efter att klanka ner på någon. Utan bara kyrkans kallelse, församlingens kallelse. Det är ju att vara den där som går mot strömmen. Inte skapa fiender överallt, det är inte det. Men den som följer Kristus i den här världen kommer att få fiender. Det är ett problem och en riktig varningsklocka när alla applåderar kyrkan. Då ska vi verkligen fundera över vad vi håller på med. Vi ska vandra i tro. Och vi ska se lidande förföljelse med trons ögon, säger Ajit Fernando. Vi behöver inte leta upp lidandet. Det finns ingenting i Bibeln som säger att se till att du blir en martyr nu. Gå och spräng dig på torget i Skellefteå och säga att jag gör det för Jesus. Och så spränger du dig. Står det i Bibeln? Ingenstans. Det finns ingenting i Bibeln som säger att vi ska söka upp martyrskap. Men det finns väldigt mycket i Bibeln som säger att det kommer att kosta när vi följer Jesus. Jag tror ibland att vi glömmer att Jesus säger att har de förföljt mig så ska de förfölja er. Det kostar att följa Jesus. Det är bibelordet vi läste nyss om Nidar. Så kommer alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att bli förföljda. Så är det. Jag gillar inte det där bibelordet. Jag har klippt ut ur min bibel och kastat bort det. Jag har bara med det så här i predikan. Varför? Det är för att det står alla. Om det hade stått några. De riktigt saliga borta i någonstans. Kommer att bli förföljda om de följer Jesus. Det står alla i texten. Och då är jag också inkluderad. Och det gillar jag inte. Därför att det säger någonting till min bekväma person. Det kostar att följa Jesus. Vare sig jag vill eller inte. Men det finns en glädje och en tillfredsställelse att följa Jesus som inte finns någon annanstans. Men det kommer att kosta att följa honom. Och det glömmer vi bort ibland. Det har vi glömt bort i västvärlden idag. Och jag tror att vi behöver påminnas från våra förföljda syskon att verkligen gå En nordkoreansk man som flydde hungersnöden i Nordkorea sa så här: "You see, the best and only way to know you're alive in Christ is when you are persecuted." Och så säger han: "The persecution proves that Christ is within. I wouldn't take that pleasure away from anyone in the entire world. All Christians must have it." Hörde du? Alltså, när det bästa sättet att förstå att Jesus bor i våra hjärtan, det är när vi blir förföljda. Det låter också befängt för dig och mig. Väldigt konstigt för min del. Därför att det visar att Jesus bor här inne, säger han. Och den glädjen, den tillfredsställelsen vill jag inte ta bort från någon enda, säger han. Utan alla kristna måste få uppleva den. Wow. Det är svårt, och det är svårt att smälta det här. Men det ligger någonting i det. Kanske är det så för dig och mig och för oss att vi uppskattar tron och vår Herre Jesus mer när det börjar kosta någonting att bekänna honom. Ni vet, det som är gratis, det slänger vi snart hit åt olika håll, eller hur? Men när det kostar något, då tar vi hand om det. Vi måste förstå att frälsningen, den är av nåd. Men att leva med Kristus, det kostar på. Kraften får vi av honom, livet får vi av honom. Men det kommer att kosta. Vi behöver vara ihärdiga i bönen. Ni har hört att det är sagt, du ska älska din nästa och hata din fiende. Jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Jätteenkelt. Be för dem som förföljer. Jag har svårt att be för grannen som inte tycker om min häck. Han borde tycka om min häck mycket mer innan jag ber för honom. Ja, nej. Ni förstår poängen. Att be för dem som förföljer oss, vad betyder det? Låt mig berätta, jag går in mot avrundningen av predikan. Låt mig berätta om Yasir Erik från Sudan. En extremt radikal muslim. Hans högsta önskan var att åka ner till södra Sudan och döda kristna i strid mot dem. Men Gud gjorde någonting annat. När han gick i skolan, Yasir Erik, så var det han och några kompisar som gick på en kristen kille som heter Zacharias. De slog honom sönder och samman en kväll i en mörk gränd, och de lämnar honom där livlös. Visste inte om han levde eller om han var död. De såg aldrig Zacharias igen i... Det är min telefon. Det är något konstigt larm jag har på den, förlåt. Det här är ju inte bra. Så här får det inte gå till. Förföljelsen. Ja, det är ju tragiskt. Ursäkta, det var någon sån här gammalt larm som ligger kvar. Ja, Yasir Erik slår, de slår den här Zacharias sönder och samman. Och så går tiden. En dag ligger Yasir Erik själv på sjukhus. Och där på sjukhuset i samma sal ligger en ung pojke som är väldigt, väldigt sjuk. Och in kommer en koptisk präst och missionär från Egypten, från den koptiska kyrkan. Och ber för den här pojken. Och Yasir Erik får inte ihop det. Som radikaliserad muslim tänker han, kristna ber inte för sjuka. Han får inte in det i sitt huvud. Så han går till prästen och säger, varför ber du för den här pojken som är död? Han kommer ändå att dö. Men prästen fortsätter att be. Tills pojken blir helad. 5 timmar senare. Och Yasir Erik blir påverkad såklart av det här. Och en tid senare så blir han en kristen. Hans familj har en begravning för Yasir Erik. De vill inte ha med honom längre att göra. Yasir Erik hamnar till slut i fängelse för att han har konverterat. Han sitter 7 veckor inlåst i Sudan. Under den tiden kommer en man från Open Doors faktiskt och besöker honom. Inte broder Andrew, någon annan, vi vet inte vem det är som kommer. Men han säger det, han bad med mig och den bönen, den bar mig genom hela min fängelsetid, sa han. Och så var han tvungen att fly Sudan och kommer till Egypten. När han är i Egypten möter han en kväll en pastor från Sudan. Och han börjar prata med den här pastorn. Och pastorn är nyfiken, vem är du? Var kommer du ifrån? Var någonstans i Sudan? Och Yasir börjar berätta sin story. Och pastorn börjar storgråta. Och säger, känner du inte igen mig? Det är jag som är Zacharias. Och så säger han, sen den dag du hatade mig så hårt att du slog mig sönder och samman, så jag varje dag bett för dig, Yasir Erik. Idag jobbar Yasir Erik med förföljda kristna och kristna som har valt att lämna sin tidigare tro och följa Jesus. Bön, vänner, är strid. Ibland säger vi att vi ska förbereda oss för striden, kampen. Ni vet, nu använder jag ju ett bildspråk. Vi tror inte på våld i kristenheten. Vi tror på att det däremot ett andligt krig. Och bön är strid. När vi ber förvandlas min fiende till min vän. När vi ber blir främlingen inte längre en främling utan någon som jag vill lära känna. Broder ändå brukar säga, vi kan aldrig vinna våra fiender, bara våra vänner. Jag tror att det är sant. Så länge jag har någon som en fiende i mitt huvud så är det någon som är onåbar. Som inte jag kan nå. Men blir det någon som jag får kärlek till så kan jag nå den personen. Gud agerar när vi ber, vänner. Det är så. När Guds folk ber så händer det saker. En fiende blir en vän, en främling blir någon jag vill lära känna. Det är skillnad. Det gör skillnad när vi ber. När broder Andrew och Elle Jensen, som också har jobbat tillsammans med Open Doors från Amerika i många år, de besökte Egypten, träffade de kristna ledare och så sa de, ställde de en fråga till de här kristna ledarna. Hur kan vi be för er? Det är en ganska naturlig fråga när man möter förföljda kristna. Och svaret de fick var väldigt förvånande. Därför att den här prästen eller kristne ledaren svarade, be inte för oss. Be med oss. För om ni ber för oss så ber ni att det ska bli lugnt och tryggt och skönt. I kyrkan. Precis som ni har det. Sa han. Men vi ber inte sådana böner. Vi ber böner om att vi ska få vittna så att miljoner blir frälsta och kommer till tro på Jesus. Vi ber om att vi ska ha kraft och mod att stå upp och följa Jesus och vittna för honom. Även när den oundvikliga förföljelsen kommer, om det så till och med skulle betyda döden för oss. Vill ni be era vänner i väst att be sådana böner för oss, sa de till broder Andrew och Elle Jensen. Och jag blir ju alldeles matt när man hör en sån grej. Därför att jag inser ju att jag skulle ju direkt be. Jag ber ju om att få slippa känna någonting när jag går till tandläkaren. Fast tandläkaren liksom sprutar in någonting i min mun så att jag inte ska känna någonting. Ja, men ni vet, det är lidande för mig. Hur skulle jag reagera om jag var i en situation som Yasser Erik eller någon annan? Eller som Zacharias? Jag tror inte du och jag kan sitta här och tänka och känna nu, oj vad dåliga kristna vi är. Det får du inte göra. Får inte gå hem härifrån idag och tänka så. Det är inte poängen med predikan. Poängen är att se och förstå. Det finns så mycket att vara tacksam över i vår tro, vänner. Men det kostar att följa Jesus. Och våra systrar och bröder, lär oss någonting att följa Jesus. Den här pastorn Ferenc Whiskey från Rumänien satt inlåst i flera år i fängelse av kommunisterna i Rumänien. Han sa det till oss kristna i väst som bad för hans frigivning. Sluta be för min frigivning, sa han. Och så varför det? Jo, det blir så många frälsta inne bakom fängelsemurarna. Så tror ni då att Gud skulle avsluta den väckelsen som pågår genom att ni ber för min frigivning? Och så sa han. Vi måste lära oss att älska lidandet, sa han. Och det börjar med dem som misshandlar oss. När vi älskar dem förlorar lidandet sin makt. Wow. Det här är evangelium. Med kraftfulla mått, eller hur? Vi kan inte göra om oss, du och jag. Och vi kan inte, du behöver inte känna dig dålig för att du också gillar reclinerfåtöljer och kaffekoppen i handen och mello. Eller skidskytte. Men jag tror att du och jag kan längta efter mer. Jag tror att vi kan be vår Herre om att få gå och verkligen stå upp i hans namn. Och stå upp tillsammans med våra systrar och bröder. Och välja att följa Jesus även när det kostar oss mycket. Och bara för att avsluta med ett citat från broder Andrew som jag tycker om. Och som vi ofta använder i Open Doors. Han sa det att ingen dörr, ingen gräns, inget fängelse är stängt för den som ber. Jag kan inte åka, du kan inte åka överallt runt i den här världen och liksom befria alla fångar och alla kristna som torteras och ni vet. Det klarar vi inte av. Vi kan göra en del av det. Open Doors kan göra en del. Ljus i öster, PMU, alla möjliga organisationer kan göra det de kan som Gud kallar oss att göra. Men vi kan alla be. Dit jag inte kan åka, dit kan min bön nå. Därför att jag tror på en Gud som svarar på bön. Ska vi be tillsammans? Jesus, tack för att du hör oss när vi ber. Jesus, du berör oss och du talar in i våra liv. Och såklart känner vi oss små många gånger. Och kanske känner vi oss också lite så där, ja, men vad är vi för kristna när vi ser på våra syskon där ute? Ja, men vi är dina älskade barn, Herre. Du älskar oss, du har gett ditt liv för oss. Och vi är frälsta i dig, Jesus. Vi har fått smaka din nåd och din kärlek. Vi har din heliga ande boende i våra hjärtan. Och vi tackar dig för frälsningen. Hjälp oss, Jesus, att våga stå upp för dig också när det kostar lite mer. Också när det börjar göra ont. Och att det kanske får göra lite ont då. Jesus, berör oss du. Var med oss nu i slutet av gudstjänsten, i förbönen, i lovsången. Tack för att du är här. Tack för att du talar. Kom, helige ande. Rör vid dina barn. Vi ber i Jesu namn. Amen.
Längtar efter eller kämpa med eller så. Och du är